Amen. Åh, det känns underbart att vara här. Tack för att jag fick komma hit. Det är en stor välsignelse. Halleluja. Och ett Herrens ord som jag känner att jag har fått för den här kvällen. Det är ifrån första Korinterbrevet, det första kapitlet, och ifrån den 18:e versen. Där står det så här: ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står i skrivet: jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är denna världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen genom sin visdom inte lärde känna Gud i hans visdom, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar, halleluja, Kristus som korsfäst. För judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människors, och Guds svaghet är starkare än människor. Amen. Jesus, vi tackar och prisar dig, Herre, för att vi får läsa ditt underbara och välsignade ord, Herre. Tack, Jesus Kristus, för att du vill tala till oss var och en, Herre. Och vi ber särskilt om den helige Andes hjälp och vägledning, Herre. Tack, Jesus, att du vill leda oss igenom den heliga ande fram till hela och fulla sanningen och få tag på allt det du har i beredskap för oss, här i Jesu namn. Amen. Amen. Jag tycker att de här orden talar på något sätt om Guds rikes principer. Vi vet att när det gäller frälsningen så är det ingenting som du och jag kan lägga någonting till. Ingenting som vi kan förbättra eller göra någonting utav oss själva för att få uppleva. Utan det enda vi kan göra, det är att bara kapitulera, ödmjuka oss och ta emot. Och kanske det är därför som det också för så många är så svårt att uppleva frälsningen. För vi vill gärna visa att vi är värdiga. Vi vill prestera och åstadkomma någonting. Men när det gäller frälsningen så har Gud gjort allting. Hade frälsningen legat på gärningarnas plan, då hade det säkerligen varit lättare för många att ta emot. För då hade vi på något sätt varit lite värdiga ändå. Och som en pastor, jag tror det var C.G. Hjelm, som frågade en man i ett möte om han inte skulle bli en kristen. Nej, sa han, jag måste tänka på min ställning. Ja, men kliv ner ifrån ställningen då, sa C.G. Hjelm. Och ibland så tror jag att vi måste liksom ge upp den där integriteten och värdigheten och tron på att vi själva liksom spelar så stor roll. Det är ungefär som en människa som håller på att drunkna. Ju mer den här personen sprattlar och försöker att hjälpa sig själv, desto svårare är det att rädda honom. Men om vi bara slappnar av och låter Gud göra jobbet, då går det mycket lättare. Det är som det står i psalm 37, tror jag det är. Vänta på Herren och bida efter honom. Låt honom hjälpa dig. Och egentligen så är det på samma sätt med allt det Gud ger och vill göra. Vi kan bara bli som barn, och vi måste bli som barn för att kunna ta emot det Gud vill ge. Ibland när vi beder så tänker vi nästan omedvetet att jag undrar om jag är tillräckligt god, om jag är tillräckligt andlig nu, om jag har gjort mig förtjänt av det här bönesvaret. Men sanningen är att vi kan bara ta emot utifrån den rättfärdighet som vi har i Kristus Jesus. Och det står, mycket förmår en rättfärdig mans bön när den beds med kraft. Och den enda rättfärdighet som finns att få, det är den rättfärdighet som vi får igenom tro. Så ju mindre vi räknar med oss själva, desto lättare är det för Gud. Jag tror nästan att de här tankarna på oss själva och om vi är värda och så vidare är nästan ett hinder ifrån att uppleva Gud. För då blir det på något sätt som att vi själva också i alla fall lite grann måste bidra. Men vi måste bara ge upp tanken på att vi själva ska kunna liksom lägga någonting till. Vi kan bara ta emot. Och när Paulus kommer till Korint så hade han ju kunnat briljera med sin enorma teologiska kunskap som hade fått, tror jag, de flesta predikanter, inklusive mig själv, att framstå som små söndagsskolpojkar. Men tänk att det gör han inte. Utan istället så säger han att när jag kom till er så var det i fruktan och bävan. Han hade kunnat skrodera om sina upplevelser. När han blev uppryckt till den tredje himlen och fick höra ord som det inte ens var lovligt för honom att förmedla vidare. Han hade kunnat kittla nyfikenheten lite grann i alla fall och gett vissa antydningar. Men det gör han inte. Utan han säger bara, jag vill bara berömma mig i min svaghet. I första krönikeboken, det 12:e kapitlet, så har vi en intressant berättelse om hur det kom tusentals man ifrån Israels alla olika stammar till David. Det var 18 000 ifrån en stam och de kom välbeväpnade. Alla slags vapen, står det. Men så står det att ifrån Issaskars stam så kom det bara 200. Varför var det bara 200. Vad betyder 200? Jo, 200 är ett tal som talar om otillräcklighet. Vi har det bland annat i Filippus ord. När skarorna som hade lyssnat på Jesus skulle mättas, då säger han: bröd för 200 silverpenningar vore inte tillräckligt. Så jag tror att när de här männen ifrån Issaskars stam kom, så var det liksom för att bekänna sin egen otillräcklighet och därmed sitt stora behov utav Gud. I 5:e Mosebok, det 7:e kapitlet, så kan vi läsa om när Gud utvalde Israel. Och så räknas det upp vad det var som inte gjorde att han utvalde dem. De var inte större än alla andra folk. De var inte bättre än alla andra folk och så vidare. Men så kommer det till själva orsaken. Vad var det? Jo, det kokar ner i detta att Gud älskar dem. Och det är också själva orsaken till varför Gud har utvalt dig och mig. Det är därför att han älskar oss. Vi var inte bättre än andra. Vi hade inga företräden. Vi var inte religiöst lagda eller någonting i den stilen. Men tänk, Gud älskade oss. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Det som i världen var svagt, det utvalde Gud för att förnedra det starka. Det som i världen var dåraktigt, det utvalde Gud för att förnedra det visa. Det som var totalt obetydligt, det som saknade allt värde, det som ingenting var, det utvalde Gud för att det som någonting var skulle bli till intet. Halleluja. I Lukas 14 så berättar Jesus liknelsen om mannen som anordnade en festmåltid. Och så bjöd han in en massa människor. Men de kom med olika ursäkter. En hade köpt en åker och någon hade köpt 5 par oxar. Och en skulle gifta sig. Och så hoppades de på att mannen skulle godta deras ursäkter. Men det gör han inte. Utan det står att han blev vred. Och så skickar han ut sina tjänare på gator och gränder för att inbjuda fattiga, handikappade, sjuka människor som i den här världen inte hade någonting att komma med. Och jag tror att det är dit vi behöver komma. Att vi egentligen inte har någonting att visa upp. Står det om Petrus och Johannes i Apostlagärningarna 4. Att folket förundrade sig. När det var olärda män utav folket. Men så påminner de sig att de hade varit tillsammans med Jesus. Vad är det som är skillnaden? Vad är det som är avgörande? Jag tror att det är det som finns på insidan. I Malaki, det första kapitlet, så står det: var inte Esau bror till Jakob? Men ändå, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad var det som var skillnaden? Jag menar, Jakob var ju inte Guds bästa barn precis. utan trixade och fixade på olika sätt för att skaffa sig fördelar. Men Gud såg någonting i Jakob. Medan Esau försökte att lyfta fram sin egen förträfflighet och sina egna gärningar, så hade Jakob bara en desperat längtan. Och det var att uppleva Guds välsignelse. Så han ropar ut: jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Och när vi läser Bibelboken så ser vi att det är egentligen denna enda kategori som får möta Gud. Människor som har en hunger och en längtan efter att få uppleva Gud i sitt liv. Människor som stoppade honom, som ropade på honom, som klättrade upp i träd och trängde sig fram för att få röra åtminstone vid hörntofsen av hans mantel. Människor som gick till det totalt extrema och började ta bort takbeläggningen bara för att kunna komma i närheten av Jesus. Medan andra som tyckte att jag har väl det som behövs. Jag är inte sämre än någon annan, och jag tackar dig Gud för att jag åtminstone inte är som han där nere. Den kategorin gick Jesus totalt förbi. Medans behovets barn alltid fick uppleva ett vidrörande utav honom. Halleluja. Så när Samuel skulle utvälja Israels näste konung, så vet vi hur han kommer till Isais hus och så möter han Eliab, denna till det yttre så fin man som hade alla förutsättningar. Han hade utseendet för sig och förmodligen pondus och ledarskapsegenskaper. Så Samuel tänkte, honom måste det ju vara. Men Eliab blir diskvalificerad. Precis som alla de andra 7 sönerna som passerade vi där framför Samuel. Till slut så börjar Samuel att fundera på, finns det ingen annan? Jo, säger Isa, vi har ju David. Han är där ute på fälten och vaktar fåren. Ja, hämta hit honom, säger Samuel. Och så kommer David. Det är sannoliken ingen presidentkandidat eller kungakandidat som kommer. Men en spinkig, rödkindad yngling som luktade får. Men honom var det. Vad var det som gjorde att David valdes? Jo, Gud säger så här: människor ser till det utvärtes, men Gud ser till hjärtat. David var heller inte Guds bästa son. Han hade brister och svagheter och gjorde misstag och begick synder som var oerhört allvarliga. Men skillnaden var att David hade ett sinnelag efter Guds hjärta. Och vi ser det när David flyr ifrån Saul ute i vildmarken. Och det kommer män till honom som var misslyckade, som hade fordringsägare efter sig, som inte hade någonting att komma med och inte dög till någonting annat än möjligen skuldsanering och Lyxfällan. Men det var som att David, han såg någonting i dessa män som ingen annan såg. Och så började en utveckling. Hur många var de? Jo, det står att det var 400 man. Dubbel otillräcklighet. Men när vi är otillräckliga i oss själva, då börjar vi bli tillräckliga för Gud. Den här lilla armén, det var ju ingenting att sätta upp emot Sauls professionella armé. Men i Guds rike, där handlar det inte om professionalitet. Där handlar det inte om hur professionellt det låter eller hur professionellt det ser ut. Men där är det andra principer som gäller. Jag tackar dig, står det i Matteus, för att du har dolt detta för det visa och kloka. Men uppenbarat det för barnen. Halleluja. När Gud skulle befria Israel ifrån Midjan, så behöver han en general. Och den första han kommer att tänka på, det är en man som heter Gideon, som sitter där utanför sin klipphåla och försöker att ta vara på lite vete som han lyckats få med sig. Men när ängeln kommer och presenterar sig, så är det första han säger: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och jag kan föreställa mig hur Gideon, han liksom tittar sig omkring och funderar: vem är det han talar till egentligen? För själv kände han sig sannoliken inte som någon tapper stridsman. Utan han säger tvärtom: jag är ju den minste i min faders hus. Och min ett är den minsta i Manasse. Och Manasse var en av de minsta stammarna. Men vad var det som var skillnaden? Jo, skillnaden var det ängeln sa: Herren är med dig. Och om Herren är med, vem kan då vara emot? Halleluja. Det handlar inte om antalet. Utan när Gideon hade gjort sitt bästa rent mänskligt och samlat ihop så mycket folk han bara kunde och fått ihop 22 000 man och kände sig nog ganska nöjd och belåten med att ha kommit så långt, då kommer Herren och säger: nu får du börja decimera armén. Och så plockas den ene efter den andra bort tills han står där med 300 man. Och inte mycket att komma med. Men principen är kristallklar. Nämligen att Gud kan ge seger genom få, lika väl som genom många. Halleluja. Frågan är om Gud är med. Om det är fött av Gud. För det som är fött av Gud, det övervinner världen. Halleluja. Tack och lov. Det är en frestelse för oss att räkna på ett mänskligt sätt. Vad var det som gjorde att det var nödvändigt att komma ner till 300? Jo, vi har svaret i Domarboken, det 7:e kapitlet. Och den sjunde versen, den andra versen, där står det så här: om Israel är för många, så kan det berömma sig emot mig och säga, min egen hand har frälst mig. Jag tror att ibland så måste omständigheterna bli så omöjliga och oddsen så hopplösa, så att det finns ingenting annat än Gud måste gripa in och göra någonting. Jag tror att det är också en av orsakerna till varför det sker mer av under och tecken i Afrika och Indien och uländer. Därför att människor har ingenting annat än bara Gud. Det är bara Herren som kan göra någonting. En syster som ringde mig häromdagen och så sa hon så här, jag var så sjuk, jag hade sån värk. Och så smorde min man mig och jag tänkte halleluja med olja. Men så sa hon, med Voltaren. Och, missförstå mig nu inte. Jag använder huvudvärkstabletter och så själv. Det är inte det, va. Men jag tror att det får inte bli så att Gud liksom kommer som sista utväg och sista lösningen. När vi har liksom testat precis allting annat, då kan vi möjligtvis vända oss till Gud, va. Utan Gud ska ha första platsen. Och Bibeln varnar oss för att liksom också hitta mänskliga lösningar, som ju är så oerhört lätt att göra. Står det i Jesaja 31 att ve den som drar ner till Egypten för att få hjälp. Den som förlitar sig på hästar och vagnar därför att det är så många. Och på ryttare därför att det är så talrika. Och det här talar naturligtvis om att inte förtrösta vare sig på oss själva eller yttre omständigheter, utan förtrösta på Herren av hela vårt hjärta. Att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Först och främst vända oss till Herren. Halleluja. Står, jag läste det, fick det här ordet idag om David. När han börjar med den här mänskliga kalkyleringen. Så står det att han räknade alla svärdbärande män i Israel. Men på grund av denna mänskliga kalkyl förlorade, står det, David 70 000 man. Denna mänskliga räkning, det var, står det, en styggelse för Herren. Räkna inte med dig själv. Räkna inte med mänsklig kraft. Räkna inte med antalet. Men räkna med Herren. Halleluja. Tack och lov. Och i Lukas så står det, frukta inte du lilla jord, för det har behagat min Herre att giva er riket. Och det är precis som att Gud liksom vill lägga betoningen på det här ordet lilla. Men jag vill hellre vara med i den lilla jorden än i den stora massan. I Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet, så kommer Herren med ett budskap till församlingen i Philadelphia. Och där står det om att Herren hade gett dem en öppen dörr. Varför hade han gett dem en öppen dörr? Jo, för att din kraft är ringa. Och jag såg det här idag. Tänk att det står inte på grund av att din kraft är ringa. Utan det står för din kraft är liten. Och du har hållit fast vid mitt ord. Amen. Halleluja. Amen. Och jag skulle nästan kunna säga nu, så säger Herren. Sionförsamlingen i Vikufors. Väl är din kraft mänskligt sett ringa. Men Herren ska bevara dig och rädda dig ur den prövningens stund som ska komma över hela jorden. Väl har människor sett ner på dig och föraktat detta som syns mänskligt sett vara så litet. Men Herren har gett dig en öppen dörr. Halleluja! En dörr som ingen kan stänga. Och den dörren, den ska slussa in människor i denna församling. Halleluja! Tack och lov! Halleluja! När Jesus kom, så kom han inte på ett femstjärnigt BB, utan i ett stall. När hans födelse annonserades, så var det till några herdar. Och när Jesus begynte sin tjänst, så gick han inte till universitetet i Jerusalem och frågade efter dem med de bästa betygen, de bästa talarna, de bästa kommunikatörerna. Han gick inte till arbetsförmedlingen och frågade efter dem med det bästa CV:t, den bästa arbetslivserfarenheten. Det var inte på det planet det låg. Men han kallar några enkla fiskare. Ingen som människor överhuvudtaget lyfte på ögonbrynen för. Idag så mäts framgången ofta i storleken på budget, antalet besökare i mötet, och det talas om ledarskapsförmåga och så vidare. Men har du tänkt på att Bibeln talar väldigt lite om mänsklig ledarskapsförmåga? Men det talas väldigt mycket om lärjungaskap. Därför att segern vinns inte runt sammanträdesbordet, där vi kommer på nya, mer effektiva metoder. Eller där vi hittar nya lösningar och paketerar evangeliet i nya, mer tilltalande former. Utan det är fortfarande det gamla korset det handlar om. Detta kors som är en dårskap för den som går förlorad. I den här världen, ja, då handlar det om att lyckas, ha framgång, visa upp sig och vara något. Men i Guds rike, där handlar det om att vara den minste och att tjäna. När människor ska marknadsföra saker och ting i den här världen, ja, då är det lyx och flärd och rikedom som gäller. Du ser inte en kraftigt överviktig person på första sidan på veckotidningarna. Det är inte handikappidrottarna som drar in de stora sponsorpengarna. Och skulle en symbol för kristendomen lanseras idag, ett varumärke, så kan jag garantera att det hade inte blivit ett kors. Denna svaghetens och dårskapens symbol. Men det är fortfarande till detta urgamla kors som Gud har knutit sin kraft. Halleluja! Åh, det är så underbart. Tack och lov. Så när Gud vill göra någonting, så är det inte i första hand genom starka ledare. utan igenom små, enkla lemmar i kroppen. Människor som varken syns eller nästan hörs. Alla dessa namnlösa, nästan ansiktslösa kristna som ingen räknar med, men som Gud räknar med. Halleluja! Och det står i Jesaja. Är det... Jag kommer inte på nu någonstans i Jesaja. Jag måste ta det. Stärk vacklande knän. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan: var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Så känner du dig svag? Känner du dig kraftlös rent mänskligt? Känner du dig liten, obetydlig och i behov? Då är du Guds kandidat. Då är du Guds kommande hjälte. Den Gud vill använda. Då är du den tappre stridsmannen som Gud vill använda. Och tillsammans så utgör vi lemmar i en enda kropp. Och det är den kroppen som Gud vill resa upp, tror jag, i dessa dagar och vinna seger igenom. Halleluja. Så lyft din blick och se på Jesus. Därför att det är Jesus som är vår rättfärdighet. Det är Jesus som är vår helgelse. Det är Jesus som är vår frälsning. Det är han som är vårt allt. Och när vi börjar uppleva honom och tillbringa tid med honom, ja, då kommer dessa svaga människor som varken har silver eller guld eller stora kyrkobyggnader eller politiskt inflytande att vända upp och ner på hela världen. Halleluja! Jag är så glad för att jag får vara med i den här lilla jorden. För Daniel talar om en liten sten som blir lösriven. Och denna lilla sten träffar den stora bildstoden. Och alla dessa världsriken faller samman på en och samma gång. Men av den lilla stenen så blir det ett rike som övertäcker hela jorden. Halleluja! Se till att du är med i den lilla men övervinnande skaran. Då ska du få med i triumf och till och med regera tillsammans med Kristus. Halleluja, i Jesu namn. Amen. Tackar och lovar dig, Jesus, för att du är så underbar, Herre. Och tack för att vi inte behöver framhäva oss själva och lyfta oss själva i kragen, Herre. Utan tack, Jesus Kristus, för att du har gjort allting för oss, Herre. Och för att vi får bara ta emot dig och kasta oss, Herre, i dina armar. Och uppleva att du har en sån oändlig omsorg om oss, Herre. Tack Jesus Kristus för att du vill spela på alla strängarna, Herre. Du vill använda alla lemmarna, Herre. Och därför vill vi rycka himmelriket till oss. Vi vill tränga oss fram, Herre. Och vi vill uppleva dig, Jesus. Därför att det är bara du och genom den kraft som du ger som vi kan uträtta någonting. Tack Jesus för att när den helige ande kommer över oss, då ska vi få kraft att vara dina vittnen. Tack Jesus Kristus för att du vill ge oss kraft den här kvällen, Herre, att dra vidare och ge våra liv på stridsfältets höjder, Herre. Tack att du ser var och en, varje människas längtan i det här mötet. Vill du mätta och fylla, Herre, på ett underbart sätt, Herre, i Jesu namn. Amen. Halleluja Jesus. Tack för din godhet och nåd, Herre. Tack för din barmhärtighet, Jesus. Åh, jag lovar dig, Jesus. Halleluja. Tack, Jesus. Åh, halleluja, halleluja. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Åh, ramashandola baramarado. Torishi barabarado. Lemergechi. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Amen. 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 Halleluja. Jag hoppas du inte känner nu att du har allt du behöver och att du har fått allt. För vi har bara fått droppar. Det finns mera att få. Det finns mera för barnen att få. Så Herren vill komma din svaghet till hjälp. Och han vill göra den svage stark. Halleluja. Så då har vi det så fantastiskt fint i våra möten. Att den som har ett behov kan få det behovet fyllt. Och så kan du komma fram här. Så beder vi enkelt med och för varandra. Och hjälper varandra framåt och hemåt. Halleluja. Amen. Och så pekar vi på Jesus. Därför att det är bara han som ska göra det. Halleluja. Och en del de väntar på liksom den rätta atmosfären och det rätta tillfället och den rätta predikanten och det rätta vad ska jag säga, vad som helst som inte är just nu, men det är alltid något annat någon annanstans någon annan gång. Men det här mötet, det är för dig. Halleluja. Och Jesus är här i det här mötet. Han är inte här för att liksom kolla läget bara och se vad håller de på med ikväll nu, tror. Men han är här för att utföra sina gärningar. Han är här för att vidröra dig med sina sårmärkta händer. Han är här för att fylla ditt behov. Halleluja. För att lösa dig och för att hela dig. Tror vi det, så säger vi amen. Halleluja. Då är du välkommen. Och så sjunger vi kanske någonting här. Och så går vi in i avslutningen av vårt möte. Amen. Amen. Mm. Hallelujah.